Hej och välkomna till avsnitt 1053 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. USAs president Donald Trump har fått kritik från olika håll för hanteringen av coronaviruset. Är kritiken rimlig? Här kommenterar jag den saken tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om den kritik som Donald Trump har fått för hanteringen av coronaviruset. Men jag tänkte att vi kan börja prata lite allmänt. Det senaste jag läste det var att Kanada, grannen i norr, har stängt gränserna mot hela världen nu för att skydda sig mot coronaviruset, men inte mot USA. Varför har man liksom, varför inte mot USA?
Ja, min gissning och min förståelse är ju det att det är för att det är så oerhört mycket handel, framförallt handel som pågår mellan USA och Kanada. Som USA är beroende av mycket varor från Kanada och Kanada är beroende för mycket varor av USA. Och människor också. Och det är många som bor alldeles vid gränsen som jobbar på andra sidan gränsen och så vidare. Så att det är inte rent praktiskt möjligt, tror jag, att stänga det om det inte blir en absolut total kris där man inte längre har några val. Men vissa grupper, det gäller endast vissa grupper som får resa. Man måste vara antingen amerikansk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i USA. Om man bara är här som arbetsvisum eller student, då får man inte åka till Kanada. Så att vissa grupper är uteslutna. Mm. Men om det blir värre så kan de stänga hela gränsen för USA med. Men jag tror att det kommer att bli allt för stor förödelse för både den kanadenska och amerikanska ekonomin för att de ska göra det. Mm.
USA beslöt ju för några dagar sedan då stänga gränsen mot Europa, men man gjorde ett undantag för Storbritannien. Men nu är det stängt mot Storbritannien också, så att det är en förändring där i USAs policy mot Europa.
Ja, och även mot Irland. Och jag tror också att anledningen till USA ville stänga Trump och ville stänga gränsen mot Europa, det är för att den här pandemin har ju verkligen slagit till i Europa, inte minst Italien. Och jag tror att varken Kanada eller USA har ju riktigt samma stora massiva problem som Italien har nu. Det kanske blir så i framtiden om några par veckor, det vet man ju inte. Men just nu har de inte det. Och det är väl det som gör att man tror att man eventuellt då, genom åtgärderna som de har vidtagit nu i Kanada och USA, man ska kunna kontrollera det på ett visst sätt. Och hoppas då att man inte behöver stänga gränsen mellan USA och Kanada helt. Medan mot Europa kände man sig tvungen, just för att det slog till alldeles för stort i Europa. Man var för oansvarig i Europa för länge.
Ja. Som sagt, vi ska prata om kritiken mot Donald Trump, och den är extra intressant, för här i Sverige så vill man gärna blåsa upp kritiken. Men vi kan börja med att göra en kort tillbakablick på vilka steg som Trump har tagit i liksom det man nu kallar war on virus, lite kul ändå, kriget mot coronaviruset. Och om vi gör en kronologisk tillbakablick, om du går igenom hur Trump har hanterat det här.
Ja, jag tänkte just ta upp de stora grejerna. Det började den 30 januari, då startade Trump en coronavirusarbetsgrupp. Och den 31 januari så stoppade Trump då alla flyg från Kina. Och naturligtvis då så gapar ju folk, samma folk som kritiserar honom nu för att inte göra tillräckligt mycket, de gapar ju redan då omedelbart om att han är ju främlingsfientlig och han är ju rasist mot kineserna, va. Så att de vänder ju kappan efter vinden, va. Den 27 februari så utnämnde ju då Trump Mike Pence som chef för coronavirusgruppen. Och en månad senare, drygt i slutet av mars, 29 mars, så utfärdade han inreseförbud från Iran och resevarningar för Italien och Sydkorea. Sen tror jag var 12 mars så stoppar Trump alla flyg från Europa utom Storbritannien och Irland.
Mm. Innan du går vidare, jag vill bara säga att under den här tiden, Sverige gjorde inget liknande. Alltså, vi stoppade inte flyg från Iran, vi stoppade inte flyg från Italien. Jag känner till en person som kör taxi som fick köra några italienare, och sen fick han vara hemma från jobbet därför att man varit rädd för att italienarna skulle smitta och så vidare och så vidare. Så jag menar, Sverige har inte alls reagerat på samma aktiva sätt som Trump har gjort fram tills, alltså mitten av mars i alla fall.
Ja, det har de i princip fortfarande inte ens gjort heller nu. Det är väl så att alla andra länder har ju stängt sina gränser, så att Sverige behöver inte stänga gränserna längre därför att alla andra länder runt omkring har ju stängda gränser mot Sverige. Den 13 mars så utlöser då Donald Trump nationellt nödläge, och alldeles bara ett par timmar efter så utlös många delstater, inkluderat min delstat Vermont, delstatsnödläge med.
Och vad innebär det? Vad innebär det?
Ja, det innebär ju då att presidenten då, och även då guvernören i delstaterna, får ju då betydligt mer makt. I princip på federal nivå, så jag läste någonstans att federal nivå så innebär det att ungefär 100 lagar och regler elimineras. Som andra ord, att den här maktfördelningen då, som är mellan högsta domstolen, kongressen och presidenten. Det finns typ någonstans 100 lagar som utstakade exakt hur den ska se ut. Och många av de lagarna då elimineras, de åsidosätts för tillfället. Just för att presidenten ska kunna agera mycket snabbare och mycket mer med större krafttag utan att behöva gå igenom massa politiska processer som drar ut en massa tid bara och skapar massa problem på så vis, va. Och sen istället så läste jag att det finns ungefär 500 nya lagar som träder i kraft som ger presidenten mycket mer makt. Så det är en slags maktkoncentration, och nej, Trump är inte den enda som har gjort det. Barack Obama gjorde nödläge själv när han var president. Alla presidenter har gjort nödläge. Till exempel Bush under 9/11 var ju nödläge. Barack Obama när svininfluensan då härjade, var det 2009 tror jag det var, utlyste ju nationellt nödläge med. Så att det är någonting som alla presidenter gör. Mm. När det behövs. Just för att man ska kunna
FIMA får fler resurser att agera också.
Ja, och FIMA får inte fler resurser. Det är presidenten som kan ta resurser från FIMA. FIMA är då Federal Emergency Management Agency, och det är med andra ord, när det sker en kris i USA så är FIMA den gruppen. Men som då ska rycka ut, till exempel när det sker en naturkatastrof eller en orkan eller någonting, så kommer FIMA komma in. Men det Trump kan göra, eftersom det här viruset har inget med FIMA att göra. FIMA, de reagerar och aktiveras då när det är naturkatastrof, en orkan eller en tornado eller någon sån där grej. Men det här är ju inte någon naturkatastrof, utan den här national emergency gör att Trump får tillgång till FIMA-pengarna. FIMA-pengarna är någonstans runt, vad läste jag, 42 miljarder dollar på konto. Trump får nu tillgång till 35 miljarder dollar, 7 miljarder får han inte ta av. För att det måste finnas en reserv där. Men 35 miljarder dollar frias upp. Men eftersom det här är en helt annan typ av kris än en naturkatastrof, så har FIMA väldigt lite med det här att göra. Utan man vill ta de resurserna från FIMA och istället ge dem till sjukvårdsindustrin och till de här hälsoskyddsmyndigheterna och så vidare i USA. Där FIMA inte har någon erfarenhet eller kunskap, utan man vill ta de pengarna och ge dem till de som behöver dem istället.
Mm. Om vi då ska gå in på, om du inte har något mer att tillägga, gå in på kritiken, den specifika kritiken som Trump har fått. Eller har du något mer att tillägga om där först?
Nej, jag tänkte bara ett par andra saker då man kan nämna då under de här, Trump kan till exempel nu, han kan tvinga företag, eftersom, bara förklara hur det fungerar, man krigslagar sätts in. Om Trump vill kan han nu utlysa, säga att nu gäller krigslagar i USA, vilket betyder att man kan bokstavligen beslagta fordon och hus om det skulle behövas i kris, utan att behöva gå via en domstol och få en warrant till exempel. Han kan tvinga människor att göra vissa saker. Han kan till exempel tvinga utlysa utegångsförbud och tvinga människor att stanna inne. Om de går ut ändå så blir man arresterad och blir fängslad för det, va. Han kan tvinga företag att börja tillverka saker och ting på ett annat sätt. Till exempel han kan säga att vi behöver mer såna här ventilators, så att jag tvingar nu företag X att tillverka ventilators istället för att tillverka något annat.
Mm.
Guvernören av New York, till exempel Andrew Cuomo, han har utlöst en nödläge i delstaden New York. Han tvingar nu, han har ju gått ut och börjat tvinga barer att stänga. Så han börjar tvinga då vissa företag, ni får inte hålla upp, men det är förbjudet.
Mm.
Och så vidare. Så man kan göra mycket mer tvång på företag och människor.
Och man har väl också infört väldigt mycket, alltså du får max ha, jag vet inte hur storleken är, men hur stora folksamlingar man får ha. Det skiljer sig åt i olika delstater. Men...
Så det är det här som gäller nu. Trump har rekommenderat max 10 i Vermont, delstaten Vermont, för bara i fredags och bara 3 dagar sedan då. Så sa man max 250. Ett nytt direktiv kom ut i söndags med max 10.
Mm.
Så att direktiven har ju förändrats från 250 till 10. Trumps rekommendation nationellt är 10. Det är ingen order, men han kan ge en order om han vill. Men han hoppas på att människor ska frivilligt bara gå med på de där rekommendationerna, va? Men får vi se där slutar.
Mm. Okej, okay, men om vi går in på kritiken då. En sak som, Trump höll en presskonferens tillsammans med sitt team, de man ser som alltid pratar nu, när det liksom pratar om coronavirus och uppdateringar. Och då fick han då frågor på slutet, och han fick en fråga av en journalist som undrade varför han hade kallat viruset för ett kinesiskt virus. Jag tänkte vi spela klippet.
China and others have criticized you for using the phrase Chinese virus. How do you feel about that? Are you going to continue using that phrase?
Well, China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. But no, I didn't appreciate the fact that China was saying that our military gave it to them. Our military did not give it to anybody.
Critics say using that phrase creates a stigma.
No, I don't think so. No, I think saying that our military gave it to them creates a stigma.
Så att det här var alltså klippet från, från presskonferensen alldeles nyss. Så vad Trump sa, det var alltså att Kina har anklagat USAs militär för att sprida det här viruset. Och så var det inte, och jag vill säga som det är. Så att han ger raka besked där, Trump. Och det tycker jag är jättebra, för att Kina sprider just nu de här konspirationsteorierna om att USA, om man försöker på något sätt ursäkta sin egen roll och sig själva och sådana saker. Så att det är jättebra att Trump verkligen ger svar på tal. För det var i Kina det här började. Vi måste komma ihåg det, att det var deras omständigheter på den här marknaden och deras hygienförhållanden och liknande, det är det som orsakar det här. Och det är någonting, man kan inte bara trolla bort det här som något slags globalt problem. Det är ett globalt problem, men det började ju i ett specifikt land. Det började inte i Sverige eller i USA till exempel.
Nej, precis. Jag tänkte just nämna det också, hur de här vänsterdårarna och liberala journalisterna här i USA håller på. När Trump gick ut och sa, jag tror han nämnde för ett tag sedan, var det januari eller februari, han sa ju då att det här är ett Kina-virus, va? Precis som du sa. Då var det ju många journalister här i USA i vänsterliberal media som direkt gapar rasism, och så får man inte säga, va? Och ett par av dem, precis samma journalisterna, tweetade ut själv bara för några dagar sedan och sa att det här är ett Kina-virus. Som andra ord, att för, när Trump sa det för 2 månader sedan så var han rasist, och nu säger precis samma journalister samma sak. Mm. Och det visar det hyckleriet man håller på med. Att istället för att fokusera sig på det verkliga problemet, då ska man fokusera sig på politiken och bara gapa rasist och smutskasta.
Mm, verkligen. Nästa grej då, vi kan nämna att New York Times, de är ju inte så jättetrumpvänliga och inte CNN heller. Och den senaste grejen är att Trump höll ett möte med guvernörer i USA då, för att prata om coronakrisen. Och under det mötet så skrev New York Times, som var med, de skrev väldigt korrekt att Trump hade pratat om att han sa så här respirators, ventilators, alltså respiratorer för de som får svårt att andas, alltså försök skaffa det på egen hand, sa han först då. Vi kommer att stödja er och vi kommer att hjälpa er och sådär, men det gäller att det gör så snabbt som möjligt, så kör på egen hand, sa Trump. Och det var en journalist på New York Times, en som sitter i deras redaktionsstyrelse, Mara Gay heter hon. Hon klippte ut det hela, och så hon klippte ut ett citat där Trump då bara sa att try getting it yourself, ungefär som att det skulle framstå som att Trump sa att ni är på egen hand, och så kommenterade hon på Twitter och sa Trump told governors this morning they are on their own, sa hon. Och det är en total vinkling av det hela. Och det här spreds av, jag tror att det var 8 andra journalister på New York Times som retweetade det här, och det retweetades av CNN. Och man fick då framstå helt enkelt som att Trump på något sätt har legat bakom det här. Alltså att han på något sätt övergav guvernörerna och delstaterna. Och jag tror att det var Ohios guvernör, han sa att svar inte, och läser man transcript så var det inte så heller. Har du läst något mer om det här?
Jag såg faktiskt den intervjun, och jag reagerade omedelbart när jag hörde att det där började snackas om. Det Trump sa, det här är en otroligt stor skillnad, för han sa ju aldrig det naturligtvis. Det han sa, att så här har det fungerat förut då. När delstater ska beställa den där utrustningen så måste de gå via de federala myndigheterna. Så att federala myndigheterna beställer från företag, och sen så får delstaterna beställa från federala myndigheterna. Det Trump sa, och det han gjorde, var att han tog bort den regleringen. Han sa att ni kan fortfarande beställa från de federala myndigheterna om du vill, men ni kan också beställa utrustningen ni behöver direkt från de privata företagen. Ni behöver inte längre gå via de federala myndigheterna, så ni kan speeda upp, så ni kan påskynda de här, den tillverkprocessen då, att ni ska kunna få dem till delstaterna. Med andra ord, han tog bort en reglering som gör att det tar längre tid att få dem. Han tog bort den här mellanhandeln som är federala myndigheterna. Och det var precis det han förklarade. Och vem som helst som såg den intervjun begrep ju det. Men så tog ju då naturligtvis då vänsterliberal media, och så klippte de och klistrade och höll på, och sen så försökte de framställa det som att han säger att jag överger er, ni är på egen hand nu. Och det är sånt fruktansvärt vidrig rapportering när det är sådana här allvarliga saker, va? Det visar ju att journalister inte duger som journalister och inte kan rapportera om sånt här. längre. Va? De är farliga för samhället. Det är en samhällsfarlig grupp helt enkelt.
Ja, men jag håller med, och speciellt de här. Jag menar, CNN var ganska neutral för några år sedan, men idag så är de ju, det finns neutral amerikansk media kvar. PBS tycker jag är bra och ABC hyfsat bra, men CNN har ju blivit MSNBC. Alltså de driver totalt aktivism mot Trump, precis som MSNBC gör. Men MSNBC vet alla att det är ju en sån kanal, precis som Fox är en högre kanal. CNN ska ju ändå ge sken av att vara typ USAs BBC ungefär, vilket de inte är alltså, men det är ju ändå lite så. Men det intressanta är att Trump på den här presskonferensen som han höll för några timmar sedan nu, så tog han upp det här med New York Times också. Han var ganska rolig, han sa att media är inte emot mig, Trump har ingen annan än Trump, så därför måste jag attackera media för alla andra är emot mig. Och jag kan spela det klippet.
Precis.
Trump sa så här då nyss.
So, Mr. President, I want to bring up what you referred to just a short while ago about politics. In your address to the nation, you said we have to put politics aside, stop the partisanship, and unify together. But this morning, you criticized the Democratic governor of Michigan. Yesterday, it was the Democratic governor of New York. You've attacked Obama. You've attacked Biden. In fact, every day except one since that address, you've lashed out at a Democratic leader. Are you going to set the example?
I only do that when I have to respond. I watched her on television. She said something that was false, and therefore I did do that. And I will continue to do that. If they're not going to play fair, because, you know, they have the media on their side, I don't. I just have me. And if they're not going to play fair, I'm going to do that. If they are going to play fair, there's going to be nobody, there's going to be nobody better than Donald Trump in terms of bipartisanship. But if they're going to say things that are false, like the story that was written yesterday, a lot of people, I don't know, somebody, I think I know who, but they taped the conference call that I had with the governors. It was a good call. It was fine. I assume somebody's going to tape it. They handed it to various people. One of them was the New York Times, and the New York Times chose to write totally inaccurately about it. It was a disgraceful thing. It was bad journalism, but, you know, they do a lot of bad journalism. But we respond to that, and actually, people get it. People get it. No, I want it to be bipartisan, and nobody's going to be better than me. But when they attack me or the people, these incredible people behind me, I'm not going to let them get away with it. I can't do that. Okay, how about one or two more questions? Go ahead, please.
Ja, det var det klippet, och jag tycker alltså Trump är lite rolig med hela poängen att han har ju pengar, därför att svensk media, om vi tar Peter Wolodarski, det var någon vecka sedan, jag skrev en artikel om det här på Nyheter idag för er som har glömt, att Wolodarski spann vidare på också en sån här vänsterliberal myt från USA att Donald Trump hade kallat coronaviruset ett hoax, och det hade han ju inte gjort, ett demokratiskt hoax, utan han hade sagt att ni vill använda det här mot mig som ett vapen för att fälla mig, precis som ni gjorde med Rysslands utredning eller med riksrätten och så, så att han avfärdade ju inte viruset, men det var det som de här vänsterliberala journalisterna fick det till, och det är det som Peter Wolodarski och ja, media i Sverige, mainstream media i Sverige i alla fall, liksom bara rycker rakt av. Så att man lyssnar inte på Trump i sitt sammanhang, och man på något sätt, man vill att han ska säga dåliga saker så att man kan måla honom i dålig dager. Och i USA görs det ju här medvetet, jag vet inte om det görs i Sverige, men utan tvekan så plockar man har liksom sina ensidiga källor, CNN och New York Times.
Ja, min gissning är att i Sverige så lyssnar man inte ens på i USA så görs det medvetet, man lyssnar på intervjun och man lyssnar på, man har all information, men man väljer att ta bort det, man gör det med flit enbart för att försöka smutskasta och göra missvisande rapporteringar. Va? I Sverige så tror jag inte ens man bryr sig om att lyssna på vad Trump egentligen säger, utan man bara tittar på vad New York Times skriver och vad CNN skriver, och sen tar man det bara rakt av som en sanning. Utan, och det är egentligen värre på ett sätt och vis, för att man går inte ens och kontrollerar, faktakollar uppgifterna och går till originalkällan, man bara tar det som CNN säger som en sanning och sen bara översätter man det via Google Translate typ på svenska och publicerar. Det är så uselt det fungerar, va?
Ja, jag måste bara göra en sista kommentar innan vi går vidare till sista punkten att ta upp, men det är att den här då Mara Gay från New York Times, hon som drog upp det här då med att Trump hade sagt att ni är på er egen hand, och då har ju nyss förklarat att han menade, han sa inte så, men hon i alla fall, hon var ju på MSNBC för häromveckan, och då pratade hon om Michael Bloombergs pengar som han hade pumpat in i sin valkampanj, och det var väl typ 327 miljoner dollar, och då menade hon att det här räcker ju till $1 miljon för varje amerikan. Alltså hon tänkte att 327 miljoner dollar skulle räcka till 327 miljoner människor. Och vem som helst fattar ju som tänker lite grann att det blir $1 per amerikan. Det blir liksom $1 miljon. Det blir okej, 327 människor skulle kunna få $1 miljon, men det är inte så mycket liksom. Så att hon gjorde den tabben och hon vart jättedissad för det, och nu gör hon det här. Så att jag menar, hon är ju ett bevis, Mara Gay, på att det finns aktivister, tydliga vänsteraktivister i New York Times redaktionsstyrelse. Det är som, det går inte att få det mer liksom rakt på än så.
Ja visst, och det är inte mycket mer att säga än att de inte nog med att de agerar ohederligt, de verkar vara rätt pundiga också. De kan ju inte en basal matematik och klura ut sådana där enkla saker. Va? Så att de har sådana maktpositioner som de besitter inom media, det gör ju saken. Och det är ännu värre, det har jag sagt hela tiden, att de är ju en samhällsfara. Inte bara för att de är inkompetenta, utan också för att de medvetet försöker ljuga och missleda folket.
Mm. En sak till också, Google på presskonferensen som hölls, jag tror att det var igår eller förrgår, då sa Trump att Google arbetar med oss för att få till en hemsida som gör att det ska vara lätt att hitta de här ställena där man ska kunna testa sig och sådär. Och då var det jättemånga journalister som sa det är inte Google, haha, han har fel ungefär. Nu har Google kommit med ett uttalande och de säger att we are fully aligned and continue to work with the US government to contain the spread of COVID-19, inform citizens and protect the health of our communities. Och att de Verily, det företaget som jag tror är ett underföretag till Google, att de arbetar för att få till en sån här sida då. Sen så är den inte klar liksom nationellt än och sådär, så det finns viss befogenhet i kritiken. Det är bara att så fort det blir ett litet fel, då blåser man upp det gigantiskt. Och jag kan tycka att i en sån här kristid som det är nu, liksom okej, okay, Trump sa lite fel där, men det var inte totalt ute i det blå liksom, så måste ni liksom ägna 10 sidor åt det här, kan inte bara fokusera på krisen nu istället.
Ja visst, var det Alphabet som du nämnde?
Verily, tror jag de heter.
Verily, okej, okay. De har flera företag, okej. Okay. Ja, för jag läste någonstans också att deras företag som är, vad ska man säga, det överordnade företaget över Google, Alphabet är också inblandade i det där på något vis. Så exakt hur det fungerar det vet jag inte, men jag tror de är mer inblandade än vad folk tror.
Just det. Mm. Okej, sista grejen jag tänkte vi skulle ta upp, och det är du som, jag brukar inte följa honom så mycket längre, men det är Marcus Oskarsson på TV4. Han kommenterar USA varje, jag vet inte om det är varje dag, det är säkert det nu så här i valtiden, men väldigt ofta i alla fall, och jag behöver inte honom för att förstå USA för egen del, så jag brukar inte följa honom. Jag har väl kommenterat någon gång ibland, men sen går vi upp och sådär. Men du har läst något av honom som han skrev och du tycker att han har fel. Kan du berätta och kommentera?
Ja, det är inte rent fel, han ljuger ju, det är bara blå lögner rakt ut. Och nej, det var någon som hade taggat mig på någon grej av Marcus Oskarsson, så jag gick till den Facebook-läggaren hade skrev, som Oskarsson hade skrivit, och så skulle jag faktakolla det där, och det var ju bara massa lögner rakt av. Och då på min Facebook-sida så la jag bara ut två exempel, jag kommenterade på två saker han skrev, jag hade ingen lust att göra mer, men det var två specifika lögner som han skrev, lögner. Jag kan faktiskt läsa det bara rakt av här, vad jag skrev på min Facebook-sida. Det är att Marcus Oskarsson påstår att Trump hade sagt att Trump uppmuntrade människor att gå till jobbet när de är sjuka. Det var det Oskarsson skrev, vilket är en total lögn. Det har det inte alls Trump sagt. Jag vet precis vilken intervju som Oskarsson hänvisar till, för jag såg den live. Sen gick jag tillbaka och kollade den igen. Utan det var så här, var Trump... Det började med att Trump gjorde en intervju med Sean Hannity, tror jag det var. Och sen... tog Bernie Sanders, jag kan läsa rakt av. Oskarsson upprepar en lögn som Bernie Sanders faktiskt startade. Och lögnen baseras på en intervju med Trump där han inte sa det Oskarsson påstod. Trump sa att folk kan vara smittade utan att veta om det. Men att de bara känner sig lite krassliga, men att de trots allt går till jobbet. Med andra ord, Trump konstaterar att folk kan ha smittan, men de går fortfarande till jobbet, för de känner sig bara lite krassliga, men de kan fortfarande jobba. Mm. Det är så verkligheten funkar. Det är liksom verkligheten som vi befinner oss i. Han sa aldrig att om ni är sjuka, gå till jobbet. Han bara sa att så här fungerar det just nu. Han gjorde en iakttagelse att så här är verkligheten just nu. Det är här vi befinner oss. Precis, en ren iakttagelse. Han sa inte alls något. Det var bara trams och ren lögn av Oskarsson att säga att Trump uppmuntrade. Och sen så tog jag kolla på en grej till, och det ljög Oskarsson också naturligtvis. Oskarsson skrev rakt ut att Trump sa att World Health, WHO, World Health Organization, att Trump sa att den organisationen ljög om siffrorna, med andra ord att antalet, den här dödssiffran då låg på någonstans 4,6% enligt WHO. Och Oskarsson sa att Trump har sagt att WHO ljög om det. Mm. Det har inte alls, Trump sa aldrig att de ljög om det. Det Trump sa, han utvecklade sitt resonemang på ett väldigt bra sätt. Norska regeringen, läser jag nyligen, Dagens Industri, är inne precis på samma linje som Trump. Och även experter är inne på samma linje som Trump. Så det Trump egentligen sa, han sa aldrig att World Health Organization ljög. Trump sa att de har siffrorna som organisationen går på är de människorna som han har testat. Man har testat människor, och sen vet man hur många som har dött av dem som är testade. Men det finns massa människor som inte är testade, som har viruset men som överlever. Den gruppen av människor som inte är testade men som har viruset och överlever ingår inte i gruppen som man för statistiken över. Därför så kan man inte säga att den här siffran 4,6% är rätt. Han tror att den är fel, han tror att den ligger lägre därför att det finns många som har viruset just nu, till exempel många barn och ungdomar som aldrig dör av det. Och då är det många fler som överlever, vilket betyder att dödssiffran blir lägre än 4,6% som WHO sa att siffran är. Så han resonerar kring det där precis helt rimligt och logiskt. Och som norska regeringen läser jag nyligen också resonerade. Så att Oskarsson går ut och ljuger, och det tycker jag är väldigt allvarligt att han håller på så.
Ja, men jag skulle tro att han också hämtar sin information direkt från New York Times och CNN. Jag såg på Fox News nyss och de försöker få ett balanserat perspektiv. För de anser att kritiken mot Trump, den är helt orimlig. Och de säger att det finns vissa som är ärliga, vissa guvernörer som Gavin Newsom i Kalifornien. Han har varit ärlig med att Trump har skött det här bra. Och andra är ärliga, men då finns det de i deras stab som går ut och försöker kasta skit på sidan om mot Trump och så här. Och jag såg Brit Hume som brukar kommenterar på Fox News ofta. Han kommenterade nyss, bara för några timmar sedan också. Och han tog ju upp det här med, ja, den här felaktiga kritiken. Han sa att det finns saker man kan kritisera Trump för. Ibland så har han uttalat sig klumpigt. Ibland så har han saker som var fel. Som i den här presskonferensen häromdagen och såna här saker. Så att allt har inte varit totalt fläckfritt. Men det är en skillnad på de här små missarna som Trump gör och som han har gjort under hela sitt presidentskap. Och de här rena lögnerna som kastas fram mot honom. När man totalt, alltså det är ju fake. Det här är ju klassiska exempel på fake news media. Det som Trump alltid pratar om. När de tar något ur sitt sammanhang och så förvränger de det till en helt annan betydelse. Den betydelse de vill att det ska ha. Jag menar, det är ju fake news. Så att Brit Hume gav en mycket bättre balans. Han sa att visst, Trump gör inte allt perfekt, men den här det är mycket lögner om Trumps respons. Och jag menar, ska vi bara, för att avsluta, jämföra med Sverige. Jag menar, Trump har ju agerat betydligt handlingskraftigare än Sveriges regering, till exempel. Så att jag kan tycka att svenska journalister som Marcus Oskarsson och andra, man kanske borde på något sätt fokusera på att nu står vi i en gemensam kamp, vi måste bekämpa coronaviruset. Sen på tal om Marcus Oskarsson, det är det som jag tycker är lite kul, jag tror han har italienskt påbrå, och när Trump tweetade ut att vi backar upp Italien, vi stöder Italien, då var han jätteglad, Marcus Oskarsson, och så skrev han på Facebook att Trump är inte perfekt, men titta, han stöder Italien, vad bra, vi är tillsammans i det här liksom. Så att då fick han typ ett känslospin uppåt, och så var han glad och skrev något positivt om Trump.
Ja. Visst, och jag tror för att avrunda det här, jag tror att vi måste konstatera att tyvärr så ligger det fortfarande en politisk agenda och bakom allt det här, även hos medierna naturligtvis, därför att de lyckades inte få ner Trump över liksom, avsluta Trumps politiska karriär som president och genom det här Ryssland-härvan eller Ukraina eller impeachment. De försöker hitta nya saker, och det var ju det Trump sa, för som vi började det här samtalet om just nu, det var ju att det här är en media-hoax nu, de försöker få Trump bort från Vita huset med, så att det handlar fortfarande i grunden om att de media och vänsterliberaler, inte alla, men de har en agenda, deras mål är att få bort Trump på Vita huset, och om man ska använda sig av coronaviruset som ett vapen mot Trump, ja, då gör man det. Det finns inga gränser vart media, journalister idag och vänsterliberaler, vart de är beredda att gå för sitt hat mot en motståndare, va? Och det är det vi ser just nu, och det är därför de använder sig av lögner och felinformation och fake news i syfte att helt enkelt att fortsätta sin agenda mot att driva bort Trump.
Ja, okej, då är vi klara. Men innan vi avslutar så tänker jag bara tipsa er som lyssnar om att jag skrev en artikel på Dagens Nyheter häromdagen i förrgår, den 15 mars. Och det är på DN Åsikt, och min artikel heter Världsregering kan aldrig ersätta nationer. Och där går jag emot de här som försöker använda coronakrisen för att förespråka en nedmontering av nationalstaten och införandet av en världsregering. Jag går emot den tesen, och artikeln heter Världsregering kan aldrig ersätta nationer. Googla rätt på den och dela gärna den i sociala medier. Med det sagt så, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1053 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.